Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en sån otroligt spännande person och ett så sjukt intressant ämne. Vi får lyssna in journalisten och författaren Henrik Ennart, som har skrivit en bok om vad man ska göra för att leva så länge man bara kan. Och han har varit runt över hela världen i de alla blå zonerna. Och de blå zonerna, det är där i världen man lever som allra längst. Och vi går in på tarmflora, forskning bakom tarmbakterier, periodisk fasta och egentligen allting man behöver göra. Och det är han har sett som gör att man lever så länge som möjligt. Så att, ja, lyssna in det här avsnittet. Det kommer att förlänga ditt liv. Nu lyssnar vi in Henrik Ennart.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Henrik Ennart.
Tack så hemskt mycket.
Och det är andra gången du är här.
Ja, verkligen. Ja, men jag var här för en månad sedan också. Det dök upp i min Google-kalender och så tittade jag inte så noga, så jag bara vandrade hit. Men sen insåg jag att det var ju, de såg lite förvånade ut när jag kom här. Så att, ja. Och du blev förvånad också, förstår
jag. Ja, men jag blev ju livrädd att jag skulle ha missat att jag låg hemma då. Jag låg väl i ett bubbelbad eller vad jag gjorde, jag har ingen aning.
Ja, ja.
Men, och då så bara, nej, ska vara här.
Ja, nu tänkte jag, var tvungen att dubbelkolla så jag inte gjorde fel igen på fel månad.
Ja, det har skett, för mig har det skett två... Det, en som har gjort exakt samma sak som du faktiskt, det är Paolo Roberto.
Aha.
Han kom in en gång innan och då blev jag också livrädd. Jag bara, nej, nu missar jag det här. Men sen så har jag gjort, det största felet jag har gjort var när jag skulle intervjua Charlotte Pirelli.
Ja.
Då var jag i studion, det knackade på dörren, jag öppnade dörren och framför mig står, jag bara, vem är det här? Jag bara, hej, Magdalena Graf. Då hade jag gjort samma sak som det. Jag hade kollat i kalendern, men jag hade kollat på fel vecka.
Ja, ja,
så
ja.
Att,
det var fel, yes. Jag alltså ska intervjua henne om hela hennes liv. Jag kan ingenting om henne. Så att, men ja, hon var bra på att prata, så det löser sig ändå. Så att, men det är ju jobbigt det där.
Det blir lite svettigt sådär.
Ja, det är ingen kul.
Ja, men det går ju att ta ganska mycket på rutin, kan jag tänka mig ändå. Liksom att man, henne vet man ju en del om ändå, liksom, så att det är ju, det går att köra på.
Ja, men du, det är ju superkul att ha dig här, för att du är också så här, jag tycker det är sjukt spännande, och ni som lyssnar, ni som tittar på det här nu, vi ska ju nu prata om hur ni kan leva längre. Det är ett jävla guldavsnitt där.
Det är det. Verkligen. Det här är ju kanske det viktigaste avsnittet i lyssnarnas liv.
Ja, men verkligen.
För man måste ju liksom verkligen, det finns så mycket att lära sig om detta, och det finns mycket man kan liksom få tips om hur man, vad man ska hänga med någonstans för att liksom, eftersom utvecklingen går så enormt fort just nu. Så att ett av de tips som jag har fått av forskare, det är ju att liksom, jag har frågat väldigt ofta så här, vad är ditt bästa tips när jag intervjuat forskare runt om i världen? Och då har det ofta varit det här, just att häng med i forskningen. Mm. För det är det bästa. Det är viktigare än att äta bra. Alltså om man ska gradera, det är ju bra att äta, viktigt att äta bra och motionera. Men absolut viktigast att hänga med i forskningen. För de som gör det kommer liksom att vara 10 år före alla andra.
Wow, okej. Okay. Nu är det som så här. Du kommer få komma hit fler gånger. Jag har så mycket att göra så jag hinner inte hänga med i forskningen. Men då är det bättre att man har någon som gör allting och kommer bara... Och vilket jävla privilegium för oss som lyssnar på det här nu också, att vi kan få hit dig som bara hjälper oss med allt det här. Fantastiskt.
Kul.
Men skulle inte du kunna berätta lite grann om dig själv också? Det tycker jag är så spännande, för att du är ju inte... liksom bara inom hälsa, och innan jag fick reda på att jag skulle intervjua, så började jag kolla vilka böcker jag gjort. Men de där böckerna, vi har ju hela gänget hemma. Jag hade typ alla dina böcker nästan.
Ja.
Så att fantastiskt. Men exempelvis en av dem är Åldrandets gåta, vetenskapen som förlänger ett liv. De här happy food böckerna.
Just det.
De måste ju sålt hur bra som helst också.
Jo.
Snygga också är de.
Väldigt snygga.
Och sen massor av andra böcker. Men sen har ju du en annan. Kan inte du berätta lite om dig själv, hur du kom in på det här, vad du har gjort i livet och lite sådär, så att lyssnarna förstår.
Ja, alltså jag är ju jag är ju journalist i grunden, nyhetsjournalist, och jobbade från början, egentligen började faktiskt på Konsumentverket, så jag började som konsumentjournalist då, och sen efter det så kom jag in och jobbade som ekonomijournalist några år, sen har jag jobbat med politik, sen har jag varit nyhetschef på Svenskan då i olika positioner då i 10 år ungefär. Och sen så har jag efter det då jobbat ganska mycket med just med mat och hälsa. Så där drog igång ett projekt kring jag och Mats-Erik Nilsson då, som är, han kanske känner till Hemlig kocken, som har gjort också de här böckerna med Chateau Vardot om vin och så här. Vi jobbade mycket tillsammans i början på 00-talet då på Svenska Dagbladet. Och började väl i det läget liksom med alltså att nyhetsbevaka mat och hälsa på ett sätt som inte hade skett i Sverige innan dess faktiskt.
Jag måste bara berätta en superkort anekdot här, genom att du har varit på Svenskan. När jag startade Framgångspodden så gick det till Fredrik Karén,
jag har jobbat parallellt med honom så här,
parallellt flera år sedan. Och pitchade Framgångspodden till honom, men fick dissen. Så då startade jag den själv istället.
Ja, det ska jag säga till Fredrik.
Men han var då chefredaktör för Svenskan, hör jag för mig.
Ja, han var ju först för webben alltså, och sen var han för hela Svenskan då.
Ja, för då var tanken att jag skulle intervjua personer, och sen så gjorde jag tillsammans med Svenskan. Men då fick jag dissen, så jag bara, men då får jag göra det själv då. Men det löser sig ändå, så det är bra.
Verkligen, du har ju gått kanonbra ju. Det kan inte ha gått bättre.
Ja, men då i alla fall så du har varit journalist på massa olika typer av områden.
Ja, många olika områden, som man kan säga att när vi drog igång den här satsningen och runt 2003-2004 då, så då var ju tanken att liksom, nyhetsbevaka mat i Sverige på ett sätt som då hade börjat göras i England faktiskt. På The Guardian låg ju långt framme där. Erik Schlosser kom med sin bok där i USA, Snabbmatslandet. Och det hände ganska mycket i England och USA faktiskt. Felicity Lawrence skrev i Guardian och så här, och skrev en bok som heter Not on the Label, som blev uppmärksammad av oss i alla fall. Jag tror knappt den blev översatt i Sverige. Men de låg ju liksom några år före oss, så att vi man kan väl säga vi copycattade lite där helt enkelt, och tittade på deras goda exempel och inspirerades, och så i början så det, sen bara fortsatte det år efter år, man insåg att det fanns hur mycket som helst att skriva. Men sen har det ju vidgats då mer till inte bara mat utan också hälsa. Och tanken från början var ju att eftersom jag hade jobbat med ekonomi och politik, att inte bara se det som liksom bara matbiten, inte bara mat och hälsa, utan att se liksom vad är drivkrafterna som driver fram det här, kanske i detaljhandeln och med liksom i produktionen och så här. Liksom att man, det är ju ofta en struktur bakom, va? Det finns många som vill väl, men liksom det finns ju mekanismer som styr den här utvecklingen också.
Pengar.
Pengar. För att fatta sig kort. Ja.
Mekanismer.
Precis, pengar, mekanismen. Ja. Den är ju viktig.
Ja.
Så att, ja, men det kan man väl säga. Och sen har vi hållit på, så att i början så man var ju tidigt ute och skrev om till exempel det här med liksom food miles och liksom hur maten påverkar klimatet, skrev vi om, ja, för 10 år sedan liksom, och hur kött påverkar. Så att mycket av det där var ju nytt då, men nu skriver ju alla om det, va, hela tiden oavbrutet. Va. Men det från början, om man backar bandet 15 år, så såg det inte ut så i Sverige faktiskt när vi började. Så att det är ju väldigt roligt att ha varit med på hela den resan liksom.
Ska vi börja prata lite blåzonerna?
Ja.
Som är så himla spännande.
Mm.
Och du har ju varit i alla blåzoner.
Ja, man kan väl säga att jag har varit i alla utom Loma Linda. Sen har jag varit i andra som borde vara blåzoner istället också. Loma Linda tycker jag är en fuskblåzon, kan man säga. Det är de där sjundedagsadventisterna som i sig blir väldigt gamla. Men det är en förort till Los Angeles. Jag tror att den mest kom med för att det var National Geographic som myntade. Det var de som lanserade begreppet blå zoner bara på 00-talet. Och jag tror att de ville ha en amerikansk zon helt enkelt. Så att, okay. Jag tror att det var så de kom med. Men de är ju i och för sig intressanta på vissa sätt. Men jag har ju varit i alla. Det här är ju platser då där det är liksom exceptionellt stor chans att bli 100 år. Och de är väldigt friska också då. De har väldigt lite, framförallt hjärt-kärlsjukdomar. Och väldigt lite demens, kommer senare. Än för andra då, så att det är väldigt spännande platser.
Och vilka platser är det någonstans då?
Ja, det är ju
Okinawa i Japan.
Okinawa, den här japanska ön då, som ligger egentligen 150 mil söder om fastlands Japan då. Och ett gammalt kungadöme. Men sen är det också Nicoya-halvön i Costa Rica som är varit väldigt isolerad plats länge då. Och sen den grekiska ön Ikaria. Och sen brukar man räkna östra Sardinien då, den berga och gliastra regionen då, uppe i bergen där på Sardinien där. Så det är de fyra platserna, ja. Men sen finns det också ett ställe i södra Italien, Silento, där jag har varit och rest och gjort reportage så här, som är väldigt spännande och som egentligen är nästan, ja, det är nästan mer utforskat än flera av de här officiella då blåzonerna. Och det är Silento och Silentohalvön söder om Neapel som är, och där blir det är den största koncentrationen av 100-åringar i Italien, och de är väldigt friska och det är ganska, fortfarande ganska ursprungligt så där, ganska oförstört av turism och så.
Och vad utmärker de då? De får mindre sjukdomar, de lever längre.
Ja.
Är de mindre stressade?
Ja, det är de ju. Man brukar ju säga att det som de flesta forskare kommer överens om, liksom sådana grundläggande faktorer, det är ju att det är egentligen fyra stycken som är liksom, som man kan koka ner det till. Och det är ju, två är ju inte så oväntade. Det är mat, att man äter väldigt mycket egenodlat, väldigt mycket grönsaker. Inte helt vegetariskt, men liksom mer åt flexitarianskt sådär. Man är framförallt med lite ost och lite fisk, inte så mycket, och ägg och så här då. Men, och sen är det att man rör på sig i vardagen. Sen man har gått ganska mycket, man långt upp i de åren också. Man slutar liksom inte, man pensioneras inte när man är 65, utan man fortsätter då i sin egen takt hela livet i stort sett. Men sen också att kanske lika viktigt då att man brukar räkna liksom social delaktighet, man har sociala nätverk, och att man inte minst faktiskt med en egen faktor att man känner det här mål och mening med tillvaran. Det brukar man ju tala i Sverige om det med KASAM till exempel, men det liknar lite det, men det är just det att man har en
KASAM.
Alltså känsla av sammanhang, va? Mm. Det är ju sånt där man brukar säga för viktigt för inom psykologiskt viktigt att man har den känslan, och inte minst upp i åren då, att man känner en mening med livet. Och det är väl ganska påtagligt att man det här liksom människor i de här blåzonerna som är de känner den meningen, alltså de, och inte minst genom att de odlar och de har mycket sociala kontakter, allt det här värps ihop på något sätt till en helhet som funkar bra liksom.
Mm.
Helt klart.
Mm. Och om man går specifikt på de här sakerna om blå zonerna, vi börjar med kosten. Hur äter man? Och varför gör det? Hur äter man och varför gör det skillnad?
Alltså det viktiga tror jag att komma ihåg är att det här är ju väldigt generellt ganska fattiga platser. Så, alltså, det är någon japansk forskare som sa det, att, som intervjuar, att svält är bra så länge man inte dör av det. Att det alltså, frosseri är tyvärr, det är ett tråkigt budskap, men frosseri är inte bra för hälsan. Va? Det är helt enkelt så. Utan liksom, de här människorna, de har ätit, de har legat på nästan ständig lätt fast diet, va? Det är, men och sen har man ätit, det man har ätit har varit hyperspäckat med polyfenoler och liksom växtkemikalier. Alltså det har varit egenodlat, eller man har liksom bara bytt med grannen. Det har varit helt färskt allting. Liksom. Nu har vi ju i vår nya bok då, Happy Food Green, så har vi ju tittat ganska noga på medelhavskost, den här ursprungliga medelhavskosten. Och där ser man ju väldigt tydligt att den är ju nästan helt vegetarisk. Va? Just att det man kanske har lite inslag av ägg, man lite inslag av kött, men väldigt, väldigt lite. Va? Och sen är det huvudsak vegetariskt. Då. Men sen ganska just i medelhavskosten är ju väldigt mycket olivolja. Då, man kanske fått 50% av energin från olja. Och sen i övrigt ätit bladgrönsaker och örter och liksom väldigt kalori- eller energisnåla grönsaker.
Är det bra att få i så mycket olja?
Om det är bra olja, uppenbarligen. Ikaria, där är typiskt 50%. Det är nog det stället där man får mest av energin från olivolja. Då. Men där ligger det på runt 50%. Från, men då har ju i stort sett varenda familj har ju sin egen odling. Va?
Så att, jag tycker jag läste det i din bok. Mm. Jag blev så himla sugen på att få i mig bra, riktigt bra olivolja.
Ja.
Du förklarade det också på ett så himla
och det är
bra
inte,
sätt.
Tyvärr inte så himla lätt i Sverige. Va? Det är ju inte det. Va? Det är...
Vad är en bra olivolja? Kan du inte förklara det? Som
ja, men den här riktigt första pressningen då, som är egentligen gröngrumlig. Va? Den är ju, det smakar ju dels på ett helt annat sätt. Sen är ju den fullspäckad verkligen med polyfenoler och nyttiga ämnen.
Vad är polyfenoler för någonting?
Ja, det är ju sådana här växtkemikalier. Förr brukar man ju säga att antioxidanter. Men antioxidanter är ju egentligen bara en undergrupp till, okay, till alla. Så att om man säger en vanlig, om du tar en tallrik, om du äter en sallad på en tallrik, så kanske du får i dig 25 000 olika sådana ämnen. Mm. Det är otroligt många. Så att
så olivolja är bra. Hur får man ta på de där bra olivoljan då? För jag funderade på det själv. Är det något man hittar typ på ICA och så, eller?
Alltså man kan ju hitta, man kan ju försöka prova sig fram, va? Och men ska man ha den här riktigt, ska man vara helt säker, skulle jag säga att då är man ju nästan tvungen att, alltså om man är nere och reser i de här länderna, skaffa kontakt med någon som själv, något kooperativ eller så, som själv gör det här och liksom direkt importerar. Va? Det är ju den bästa oljan. Men annars så är det ju, annars får man ju vara beredd att betala lite mer. Det behöver inte vara en garanti för att det är bra olja, för den kan ju bli gammal också. Så där, va? Det gäller ju att det inte är någon som bara tar ut högt pris, men då får man ju helt enkelt, alltså man kan ju försöka gå på någon olivoljeprovning och lära sig smaken på riktigt bra olivolja helt enkelt, så att man kan bedöma själv. Det finns inte någon riktig genväg där.
Nej.
Om man inte själv är och pressar sin olivolja.
Nej, men jag blir så sugen bara nu och bara hälla i mig grön färsk olivolja. Man blir lite sugen på det. Men då äter de äter i stort sett vegetarisk kost.
Ja, det är ju det vi kom fram till. Va? För att, alltså, när man pratar om medelhavskost och när det skrivs om det ofta, så då får man en känsla av att, jag menar, apropå pengar, det är liksom lätt att, jag tror att liksom jordbruksnäringen i medelhavsländerna, de har försökt pressa in varenda produkt under liksom taket medelhavskost. Då, va? Och då finns det med liksom kött och det finns med fisk. Och, alltså, för mig var det ju förvånande att, alltså många av de här blåzonerna, de har ju inte ätit någon fisk. Det trodde jag faktiskt innan. Att
man, jag trodde
det var,
jag också.
Ja, att det var vanligt. Men det är helt enkelt så att det är väldigt få som har gjort det. Det var i princip fiskarna själva som gjorde det. Men de var ute och fiskade och så sålde de fisken till de rika då. Och det som fanns kvar, det var ju just de här småsillarna då. Som i och för sig är mycket omega-3-fett. Men de åt ju deras familjer upp. Va? Så att de som odlade, de åt ju ganska sällan fisk. Och kött, det är, någon som intervjuade sa, man frågar liksom, hur ofta åt ni kött när du var liten?
Hur gammal var han när du intervjuade?
Ja, då, jag har ju inte gjort många där, men liksom om de är 80-årsåldern kanske, de var med på 40-talet kanske. Så där, ja, men då han sa att ja, det var, ja, en gång om året så slaktade en rik man i byn, då slaktade han en kalv och då fick man barnen springa dit och ta upp blod med liksom någon wow. kanna. Och så wow. gjorde de blodpudding, så de åt inte ens kött en gång om året, utan de åt någon slags blodpalt. Sådär, va?
Men för det är som att lukta på köttet lite grann.
De fick lukta lite. Så att det, alltså, på den nivån var det. Va? Det, jag vet, en på Sardinien, där intervjuade jag, han var väl 103 eller 104 år när jag intervjuade honom. Och han var känd i byn för att han älskade kött. Han åt, ingen åt så mycket kött som honom. Och så frågade jag, hur mycket kött brukar du äta då? Ja, minst var 14 idag. Så, alltså, då var det liksom riktigt, riktigt mycket. Va? Så att det, och då fattar man ju mycket wow. de andra åt.
Och sen här bara så här, ja, då får man en halvfabrikat på mackan och salamikorvar med några olika smaker och grejer. Och sen till lunch är det någon stek. Ja. Till middag slänger man på någon entrecote och sen står man och grillar. Och sen är det köttbullar och sen är det piroger. Och sen
ja,
är
det... men det bara rinner ju på. Nej, men det är ju liksom helt, och det är så nytt. Va? Om man växer upp idag så tänker man, och så här, det har alltid varit, det har aldrig varit så här. Alltså, never. Svenskar tillhör ju de topp 5 i världen som äter mest kött. Va? Och det är sedan 1990-talet, alltså galna kosjukan. Det var ju då det exploderade köttätandet i Sverige. Eftersom vi, jag är ju från Småland från början, så att man är van med att folk liksom är lite småsnåla. Så där, och det var tydligen hela svenska folket. För då när det var galna kosjukan, då slutade ju folk i övriga Europa äta kött. Så då gick priserna ner. Och då började svenskarna, de svenskarna struntade i galna kosjukan uppenbarligen, så de började konsumera massvis med det här billiga köttet då, ner från Europa. Så det var ju då det exploderade egentligen, köttkonsumtionen.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag hörde också att, eller läste det också i din bok, att i de blå zonerna, det kanske var i Cilento som kvinnorna åt väldigt kalorisnålt.
Ja, och kanske framförallt Okinawa. Så där har de ju ätit, men det gör de ju kalorisnålt.
Men kanske gör de med alla blå zonerna. Ja,
man kan säga att på alla de här ställena så har ju varit kanske av nöden att de har varit ganska fattiga, det har inte varit rikt i alla fall. Så att de har inte kunnat överäta sådär, men just Okinawa har man ju mätt på det, och de har ju sett att de har ätit kanske under en livstid 10% mindre energi än vad vi rekommenderade av Livsmedelsverket att äta. Så att de har ju, så då kan man ju fråga sig liksom, varför kan de äta, varför ska de äta, varför har de blivit äldst i världen genom att inte följa Livsmedelsverkets rekommendation? Och förklaringen är väl helt enkelt att det de har ätit har varit så otroligt näringstätt och varit så väldigt bra med just med örter och växter. Och
skulle du kunna förklara typ en, om du skulle sitta med 10 av de här och sen skulle du ungefär förklara hur de äter på en dag, frukost, lunch, middag, eller de kanske skippar någon frukost eller vad de gör, skulle du kunna dra en dag i deras liv?
Alltså det är ganska grunden är ju ofta väldigt lika, va? Det är ju väldigt, alltså det är olika typer av mat i de här olika, det är ju helt olika matkulturer, men om man tar till exempel Costa Rica, det har man ju kanske då ris och bönor, det har man alltid, va? Och så någon majstortilja, va?
Ja, vi börjar med frukosten då.
Ja, men det är ju typ ris och bönor och majstortilja.
De äter det till frukost?
Ja, alltså det finns ju med vid varje mål. Och sen kanske det är på framåt efter, när man äter en middag, då kanske det är en gryta. Och där är det ofta att det är någonting som står puttra. Så kanske man tar det som den här grytan, det som blev över, den sparar man till dagen därpå. Och så puttrar det på och så lägger man i lite till. Lite nya grönsaker och sådär, va? Så att det är ganska lika mat på många av de här ställena. Och sen så adderar man ju på dem mycket av de här liksom örterna som ju växer ofta bara runt omkring. Va? Man går och plockar. Det är ganska typiskt för de här blåzonerna att man ofta har, alltså att de bara kan gå ut och plocka. Eller att som på Okinawa, att man har tradition att ha egna trädgårdar. Man odlar väldigt mycket örter och så här. Så att örter, och det kan ju vara både liksom torkar att man använder direkt i maten. Men det är, skulle jag säga att det är ganska enahanda, va? Vi är ju så vana att vi vill ha en omväxling på något sätt, va? Men egentligen är det mål som vi äter som är mest lika varje dag, det är ju ofta frukosten. När man liksom är rutin, man äter alltid samma frukost av någon anledning. Gör du det?
Jag kan skifta lite grann. Men oftast försöker jag göra en smoothie.
Ja.
Och den är bestående av kanske så här blåbär, hallon. Jag försöker köra allt eko, typ mandelmjölk. Och sen tar jag lite typ risprotein i. Och sen typ grönkål, kanel. Och typ havregryn, typ det.
Ja, just det. Nej, men man kan säga att jag tror att många människor äter ju ganska liksom lika sin frukost, att man har en rutin, medan övriga mål kan bli lite mer varierade. Sådär. Men i de blå zonerna så skulle jag säga att det är ganska lika. Va? Att man äter det är samma grundrecept nästan varje dag, men sen så lägger man till lite av det man har på det, va? Så att addera till. Men sen kan det ju vara som en panchitas frukost med lite olika frukter och sådär, ofta just i Costa Rica, att man är lite frukter. Om man tar Japan så är det kanske hellre då en misosoppa. De har ju helt andra frukostvanor, att de kanske börjar med kanske en liten kopp te på morgonen och sen så tar någon lite senare, tar någon lite misosoppa och lite sånt som egentligen mer vi kopplar till middag eller lunch. Liksom att de äter ju mer sån mat på tid på dagen. Alltså de har inte riktigt såna här västerländska frukostvanor som vi har med müsli och flingor och så.
Cornflakes, kallad cornflakes.
Precis.
Och vi tar periodiska fastan.
Ja. Den är bra.
Det är bra.
Absolut.
För jag har hört det att när man kör periodisk fasta, då är det så att kroppen läker ju under natten. Och då ger man kroppen några timmar extra att läka.
Ja, det kan man säga. Det heter alltså breakfast. Det är liksom där, det är breakfast liksom. Det är ju att bryta fastan. Det är ju det man gör med frukosten, va? Så att om man senare lägger, alltså den här forskningsstödet, för att man har ju blivit matad med detta apropå mjölk. Alltså vi har ju blivit matade ganska länge att frukosten är det viktigaste målet.
Det viktigaste målet på dagen.
Ja. Och det där är ju liksom, det finns ju inget riktigt stöd för det, alltså. Det som man åberopar då, det är ju ofta att man ser att okej, de som hoppar över frukosten, de mår ofta sämst. De har liksom mer övervikt, fetma, dåliga matvanor. Men det är ju snarare kanske så att det är inte att man hoppar över frukostens fel, utan det är kanske så att de som missköter sig, de åt ingen frukost. Men liksom,
och sen så trycker de, så blir de så här super, får de väldigt låga så här sockernivåer, så trycker de med chokladkaka istället för att kompensera det.
Ja, men typ precis, ja, precis. Men om man tittar på om man sköter sina matvanor, om man äter, om man säger att man äter medvetet, om man gör det på ett kontrollerat sätt, va, då finns det ingen som säger att just frukosten skulle vara något slags heligt. Det är absolut inte, va. Det har jag intervjuat liksom ledande forskare i USA och världens mest citerade hjärnforskare som säger att de äter själva inte frukost. Jag vet en kille vid National Institute of Aging i USA. Han äter inte förrän klockan 2 på dagen första dagen. Så det är bara, det tror han är övertygad om att det motverkar demens. Då, liksom.
Är det några andra saker som du tycker, okej, det här ska vi gå in på som förlänger livet för de som sitter här och är lite sugna på att kanske leva över 100?
Det är ju de här vanliga råden förstås med träning. Träning tror jag många känner till, så det behöver vi inte prata så mycket om. Och liksom tänka på, framförallt när man blir äldre, att man tappar ju muskelmassa. Va? Och framförallt de här explosiva fibrerna, så lite styrketräning är ju bra. Men det tror jag att ganska många har insett vid det här laget. Men annars, om man bortser från att gå vidare från det, som jag tror många förstår, så är det det här, ta det lugnt. Va? Ta det lugnt och liksom... istället för att springa ut sjätte gången den här veckan, så kanske men ta en halvtimme med ungarna, va? Det är liksom, eller bara sätta sig på en soffa och glo. Alltså bara ta det här softa, liksom, att man ser det här som är, jag tror mycket på det här att man liksom tar bort det som är sämst, det man är sämst på, det fokuserar man på att förbättra. Va? Så att man, om man redan äter ganska bra, då är det ganska lite extra vinst på att äta ännu bättre. Va? Jämfört med kanske att du sover skitkass. Mm. Sådär, va? Då är det bättre att satsa på att få till sömnen då och jobba med sömnen, den. Ja. Och, alltså, jobba med det man är sämst på. Om man inte tränar någonting överhuvudtaget men äter bra och sover bra, ja, bara träna. Va? Det är liksom, man får liksom göra sin egen lilla analys av sitt eget liv. Om man stressar och aldrig har en lugn stund, ja, då skaffa lite egen tid. Liksom. Mm. Lägg bort mobiltelefonen någon gång ibland. Eller, ja, liksom hitta de svaga punkterna. Det tror jag är absolut viktigaste för hälsan. För det är liksom, kedjan är inte starkare än den svagaste länken.
Har du några saker som du tänker på angående mobilen? Eller några regler som du har satt upp eller tycker man ska
följa? Jag är dålig med mobilen. Alltså. Jag är inget bra föredöme där. Men
hur, om du var bra med mobilen, hur hade du gjort då?
Inte i sovrummet till exempel. Va? Det är ju verkligen tänka på att ta bort appar som tar för mycket tid. Man kan ju se på mina unga nu med TikTok till exempel. Alltså vissa av de här nya apparna, de är ju så sjukt beroendeframkallande. Va? Och de är
algoritmer. Hjärnforskare.
Ja, de är ju det. Va? Och det är de här algoritmerna. De är ju förrädiska på det sättet att ju mer man använder dem, ju mer beroende, alltså ju bättre blir de på att göra just en själv beroende. Eftersom de anpassar sig efter ens egen. De tittar ju hela tiden. De analyserar exakt hur mycket tid lägger på exakt varje bild eller video. Så där, va? Och sen så blir det mer... Ja, men då, han lägger 1,02% mer på den typen av videos. Ja, då blir det mer, då matas det mer med sådana. Så att det blir ju hela tiden skräddarsytt för en själv. Va? Så att liksom, om man inte har, jag tycker den här, man har ju läst mycket om alla de här algoritmerna, men om man inte har sett den här, det var en, jag tror det var på Netflix eller om det var HBO, den här, det var någon dokumentär som jag såg för ett tag sedan som var rätt bra, där just de som satt och själva hittat på den här gilla-knappen och det här.
Ja, jag såg den också. Ja. Kan det varit Netflix? Jag tror faktiskt att den var på Netflix. Jag kommer inte ihåg, men det hette typ så Hack någonting. Men som säger den... vi lägger länk till den här poddbeskrivningen också. Och där står namnet. Så får Adam lägga in det här bara.
Ja,
så.
Men den är... Även om man tror att man fattar det där, så är det bra att titta på den. För det är just att se hur de här som själva hittat på det själva blev beroende.
ja, visst.
Och det är liksom helt sjukt.
Ja, men det är ju läskigt det där. Och sen så som de pratar om också, att det är typ så här 20 personer i Silicon Valley som styr liksom 5 miljarder människor i ett grundteam, då ta typ exempelvis Instagram. Så att de, och sen så är det ju, nej men det är ju hemskt. Det är ju, men det är ju så också verkligheten är, så därför får man försöka sätta upp så gott man kan. Men ofta är de ju där starkare på en själv, för att de är ju konstruerade för att motverka allt vi gör, och vi fattar ju beslut varje dag. Typ, vad är det man brukar säga, 95% av vad vi beslutade igår. Så att vi har ju svårt att komma ur vanorna.
Ja, men verkligen. Så att det, men just därför är det jättebra med den typen av dokumentär, så att man liksom hela tiden påminns om sitt eget ansvar. För det där tror jag, det där blir ju viktigare och viktigare. Även när det gäller mat är ju typiskt så att man måste... alltså, det finns så många matmöjligheter runt omkring en hela tiden. Va? Så att om man, och vi är inte skapta för att ha möjlighet att liksom äta precis när som helst. Va? Så att även där måste man ju liksom själv ta kommandot. Mm. Och det är ju för övrigt så här, om man säger, en sån här sak som man kan se just när det är åldrande, och det är ju att liksom en sak som är typisk med människor som blir gamla, det är ju att de är liksom bra producent eller regissör av sitt eget liv. Och då får man ju till exempel den effekten att chefer lever längre än anställda i genomsnitt. Och det är ju antagligen för att chefer är vana vid att liksom planera sitt liv. Och så fortsätter man med det när man är pensionär och så, att man blir inte bara stillasittande och passiv. Och det behöver inte vara att man, det är givetvis inte så att alla anställda är passiva och alla chefer är aktiva, men man ser ändå den skillnaden, va? Och det där är ju, så att det tror jag är också en jätteviktig grej för att leva länge, det är att kontrollera sitt eget liv. Mm. Och det blir ju mer viktigt med de här apparna och allting.
Ja, och sista frågan bara, är det en skröna då att rökning är dåligt för en?
Nej, det är ingen skröna. Det är jättedåligt. Det är jättedåligt. Men alltså, om man ska vara lite kontroversiell kan man ju säga att det finns ju någonting i detta att, alltså, missförstå mig, rökning är jättedåligt, men om man tittar på kurvorna över hur fetmaepidemin ökat och rökning gått ner, korsar de ju varandra. Va? Och liksom det som idag är den stora globala hälsohotet enligt Världshälsoorganisationen, WHO, det är ju fetmaepidemin. Och det är klart att det vet ju alla att man går upp i vikt om man slutar röka. Va? Så att och det har ju använts som med Greta Garbo och alla de här fotomodellerna på 30-talet, de alla rökte ju för att hålla vikten. Va? Så att det finns ju, men givet det så är det ju ändå så att det är farligare att röka än att vara överviktig. Va? Så att det, men det där sa jag egentligen bara för något lite kontroversiellt. Men sen kan man ju säga att i de här blå zonerna, för att spinna vidare på den tråden, så är det ju också så att nästan alla har rökt hela livet.
Mhm.
Och det är ju en,
det är ju jättemärkligt.
Det är ju märkligt. Druckit mycket vin också, kan man ju säga. Tämligen mycket vin. Och då kan man fråga sig, hur kommer det sig att de här platserna där människorna blir äldst och friskast också är platser där man har rökt stora mängder och druckit säkert en halv flaska vin om dagen hela sina liv. Och det är ju, jag skulle säga att det hänger nog ihop med att de skulle antagligen bli ännu äldre om de inte rökte. För att allting var så, alltså, jag menar, på något sätt allting annat har varit så bra. Luften har varit frisk, de har ätit bra, de har rört på sig mycket. Så att liksom, det finns inget positivt ens för dem med att röka. Va? Men
vinet då? En flaska vin om dagen? Eller en halv flaska?
Ja,
eller?
Ja, någonstans däremellan. Men då kan man väl säga att skillnaden där också är att det så är det deras egenodlade vin som är helt naturvin, inga tillsatser, och kanske lite svagare också då. Sen är det väl kanske också så att de har ju rört på sig väldigt mycket
för att skapa vinet också.
Ja, precis. Som en som var över 90 år som jag träffade på Ikaria till exempel, hans dotter sa ju det, att, eller han sa själv att han drack aldrig något annat än vin, sa han. Och så frågade han, men det kan ju inte stämma, så frågade hans dotter liksom, är det stämmer, dricker han bara vin? Ja, vi har nog aldrig sett honom dricka något annat än vin, sa hon. Och han var ju kärnfrisk över 90 år. Men då såg hans dag ut så att han bodde upp på berget, så gick han ner så här 5 kilometer varje morgon till sin egen vinlund liksom, så där, och så odlade han där och höll på. Och sen på kvällen så gick han upp för berget 5 kilometer, och så hade han jobbat hela dagen. Och så att det tror jag även man kan se faktiskt i Sverige, att om man motion, alltså missbruk är ju aldrig gav godo, va? men om man motion kan nog i just det sammanhanget som där på Ikaria, det kan nog motverka en del av de negativa skadorna. Sen kan man ju säga på andra blåzoner i Okinawa och Costa Rica till exempel, de har inte alls druckit särskilt mycket, så att det verkar inte vara ett krav att dricka för att bli gammal.
Nej. Superintressant att ta det här. Jag har ju skrivit ner jättemycket saker som vi inte ens gått in och pratat om. Men superintressant att ta det här. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du har en bok som du släpper nu också.
Ja, jag och Niklas Ekstedt kom i år. Det är den tredje boken, Happy Food Green heter den. Som handlar mycket just om ja, liksom vegetarisk kost och utifrån ganska mycket medelhavskost då. Den ursprungliga, riktigt ursprungliga medelhavskosten. Så det är ju recept hämtade direkt från mormödrarna i Cilento.
Ja, men jag har läst den ju. Och jag har inte lagat recepten, men jag har läst igenom alla de här faktagrejerna runt om. Mm. Och superbra bok, ser jättegott ut. Jag ska verkligen testa. Vi hade in andra Happy Food-böcker hemma. Mm. Men det här blir också superintressant att testa recepten också i.
Ja, men kul. Ja, men det har varit kul för att det är många av de här recepten som är väldigt, det är liksom, Niklas har ju liksom lagt sin touch på dem, men det är liksom det är verkligen så där recept som är hämtade från de här gamla recepten som används av människorna.
Mm. Jag lägger länk också till böckerna här i poddbeskrivningen, så är du sugen på det här så är det bara att hugga dem. Jättebra verkligen, och man får ju väldigt mycket kunskap där i också, som ni har liksom fått av att åka till de här ställena, prata med dem och lära er av dem, så att det är superintressant.
Ja, verkligen, och det är en hel del aha-upplevelser, som just det här att de inte, som jag ju trodde från början egentligen, att det var lite mer fisk och lite mer kött i medelhavskosten, men den visade sig vara ju väldigt så där flexitariansk kan man väl säga, men bara jättesmå animaliska inslag. Mm. Så att det är väl det som vi landade i där. Men det här är ju en bok med alla recept är ju helt vegetariska i den här boken.
Det ska bli kul att testa. Du, stort, stort tack att du kom hit. Jätteintressant. Och du kommer säkert få komma hit fler gånger. Det är alltid kul med de senaste forskningsbitarna att få höra på dem.
Ja, tack. Jättekul att få vara här. Framgangspodden with Alexander Prelaros.
Ja, det här är ju så otroligt intressant, de blåa zonerna. Vad man ska göra för att istället för att bli 8 år, bli 100 år, bli 110 år. Nej, det är ju så sjukt spännande, jag kan inte fascineras över det. Och kondition, att röra på sig, att äta hälsosamt, ja, det kommer ju alltid vara något som är värt att lägga tiden på. Och som det här att man ska hantera sig själv som om man är sin absolut bästa vän. Vad hade man gjort till sin bästa vän? Vad vill man göra till sitt barn? Och försöka ha den saken i åtanke, lite sunt förnuft, då kommer man nog att kunna göra lite klokare val på saker och ting, och kommer att kunna kanske gå till gymmet en extra gång. Nästa gäst, det är en gäst som jag har velat ha med så otroligt länge och är så sjukt glad att han är med. Han hade ett sommarprat, men det var egentligen första gången som han någonsin typ gjorde intervju i svensk media. Så att, och nu är första gången han verkligen är med i en intervjupodd och intervjuas som allt på riktigt. Och det är DJ-kungen, kanske en av våra genom tiderna, det är faktiskt det, en av Sveriges, men faktiskt också en av världens största DJ någonsin, Alesso. Ja, han är med nästa vecka, nästa avsnitt. Jag är så otroligt stolt och glad att han är med. En stor, stor ära. Wow, att han är med i Framgångspodden. Det är så häftigt alltså. Ja, stort, stort.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tack att du lyssnade.